Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello. Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Kul grej som händer. Specialisterna åker på turné i vår. Det är jag, Anton Magnusson och Albin Olsson som kommer till Helsingborg, Göteborg, Stockholm, Karlstad och Örebro. Biljetterna tar alltid slut snabbt och folk brukar bli lite ledsna när de inte hunnit köpa i tid. Så passa på att köpa nu så snabbt som möjligt på underproduktion.se/biljetter. Jag har en massa andra gig också. De hittar ni som vanligt på gardenfors.blogspot.com. Så om du bor i Malmö, Jönköping eller Motala så kommer jag till era städer ganska snart också. Den här podden får ni jättegärna stötta på patreon.com/arkivsamtal genom att pytsa in ett par dollar per avsnitt eller bara swisha 0760-724728. 0760-724728. Om du gör det så kan den här moderna ekonomin i den alternativa nöjesbranschen fortsätta funka så bra som den faktiskt gör. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Det är väl det minsta man kan begära. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Martin Sonneby.
Hej Simon, välkommen hem.
Tack så mycket. Vi är i mitt hem nu. Martin Sonneby är komiker och podcastare och en återkommande gäst i Arkivsamtal med något en slow count kanske. Du har varit med väldigt länge.
Ja, jag kanske var med första året va?
Mm, det tror jag.
Och sen med något års mellanrum.
Det finns foton på dig där du ser betydligt yngre ut. Där du sitter i samma...
Oh,
det
nej.
Fenomenet att man åldras.
Oh,
är det det du suckar över?
Ja, men det känns inte som det var skitlänge sedan. Men att man ser äldre ut nu än vad man gjorde då. Jag var alltså 10 år, det kan jag ju fatta.
Men... Ja, men det här var ju 2012 var mitt första år.
Okej, det var 7 år sedan.
Sju svåra år.
Jag skulle säga välkommen hem, så menar jag inte välkommen hem till dig.
Nej.
Jag menar välkommen hem till Sverige.
Ja, tack
för du
så
är
mycket.
Ju, till skillnad från vad många andra säger så tycker jag du är svensk som alla andra.
Mm. Välkommen hem. Ja. Mm. Du kastar lite blickar på min resväska.
Är den fortfarande packad?
Den är fortfarande packad.
Är du så fräsch ny hemkommen? Alltså?
Jag kom hem igår kväll.
Oh jävlar!
Och sen så har jag sovit rätt stor del av den tiden mellan att jag kom hem fram tills nu.
Wow!
Så jag har inte hunnit packa upp ännu.
Nej, det är helt förståeligt.
Ja.
Jag har haft resväskor icke upppackade i veckor.
Oj,
efter hemkomst.
Jag brukar vara rätt snabb på det, men det är inte högsta prio just nu. Men det är faktiskt lite det vi ska snacka om idag. Det är ju temaperiod för Arkivsamtal på obestämd framtid. Och jag tänkte att idag ska vi prata om resor.
Oh.
Och det kommer ju vara rätt mycket, vad har du gjort på din senaste resa, Simon? Men jag vet att du har också rest ganska mycket i ditt liv och på sista tiden, frågetecken.
Jag vet, jag gör väl en eller två om året sådär.
Är det så få? För du känns ändå som en av dem jag känner som reser mest.
Va? Alltså, men ja, du och ditt gäng reser ju hela tiden, men det känns mer som så här tredjedel semester, tredjedel jobb, tredjedel inspiration.
Ja, så är det ju rätt mycket.
Men jag gör ju bara såna, nu måste jag iväg och bara slappna av. Mm. Ja, det är riktigt som gubbresa, alltså resort, eller du vet, låna en lägenhet någonstans och bara ta det lugnt.
Ja, du har ju en viss en speciell inställning till resor som du har pratat om innan. Men innan vi kastar oss in på detta spännande ämne så ska vi kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Jag kände att min kyl var lite urplockad eftersom jag varit borta i 27 dagar.
Förståeligt.
Men det fanns faktiskt 14 olika alternativ trots detta. Och jag, för att kompensera för det och för att liksom parera min jetlag lite så finns det för ovanlighetens skull kaffe. Pulverkaffe. Det, jag känner ändå av, tror jag, att det har varit i att det har oxiderat något efter en månad. Att det smakade, eller så var det att...
Pulverkaffe räcker väl så här i 30 år?
Jo, men jag tyckte det smakade lite annorlunda. Det kan vara det också att min flickvän övertalar mig att köpa ekologiskt pulverkaffe. Okay. Eftersom hon bryr sig om miljön väldigt mycket.
Ah, ja.
Sen har vi Baileys Irish Cream. Vi har en Mikkeller, tror jag det är, suröl styrka 2,7.
Mm.
Sen har vi Fanta Zero.
Ja.
Siciliansk citronsaft som mer är någon form av matlagningsingrediens än en dryck kanske, eftersom det är sådana man sprutar i om man vill ha något surare.
Ja, men så ser det ut som en plastcitron eller?
Ja, fast den här den här är inte direkta imitationen av en plastcitron.
Ja, okay.
Sen har vi Egils maltextrakt.
Det här låter som grejer man inte ska dricka egentligen, eller?
Nej, men det här
Sicilian citronsaft och maltextrakt.
Maltextrakt tror jag man ska dricka. Det är okay. Någon slags liksom maltdryck. Edinger Weissbrau och lemon 0%. Alla de där två, alla två plus Mikkeller är ju då donationer från en svensk man. Sen har vi Saranac Root Beer, en flaska som det är lite en kackelackan i en kärnkraftverk. Den har överlevt allt. Ingen vill ha den.
Det säger ju någonting. Alltså, man borde man, om, hur, vilket avsnitt i ordningen är det här?
Snart har jag nog kommit upp i att man kan lyssna på ett avsnitt om dagen i ett år.
Men alltså, om över 300 gäster har bara så här, valt bort den, då, det säger ju någonting.
Den har inte varit med sedan dag ett.
Nej, okay.
Det har den inte. Men den har varit med väldigt
länge.
Sen har vi Red Bull i smakerna kiwi, tropisk, apelsin och kola. Och då snackar vi inte om gräddkola utan Coca-Cola-inspirerad smak.
Ah, fan, nästan. Jag trodde jag hade
inte tagit... kokain.
Nej,
heller.
Nej, precis. Fan.
Och sen så har vi häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Ja, just det. Jag hade tänkt kaffe, men nu när du sa Red Bull så... Nej, fan, jag tar kaffe.
Mm.
Jag tar den här bespottade pulverkaffet.
Det ekologiska kaffet som smakar lite konstigt.
Ja. Men det är inte Nestlé, eller?
Jo, det är Nescafe.
Fan, kul att de har ekologiskt också.
Ja, men jag tänker lite så att jag för mig att Nestlé... De var ju med i någon skandal när de lurade afrikanska kvinnor att inte använda sin bröstmjölk. Mm. Något sånt var det. Ja. Det var väl det som var den stora...
det är väl en av dem. Var det inte någonting med att de sa använd inte det där. Det där naturliga ni har i kroppen som är till för det ni ska göra med det. Utan använd vårat pulver.
Det de kan inte säga exakt så, men jag tror det var det som var resultatet.
Ja.
Men jag vet inte, det var väl också någon period att de fick lite bära hundhuvudet för ett ondskefullt företag.
Mm.
Lite. Sen har de ju säkert bättrat sig efter det på något sätt. Det gissar jag på.
Deras PR-avdelning har fått jobba i alla fall.
Mm. Men då är frågan, ska man köra på aldrig glömma, aldrig förlåta? Eller på, ni har bättrat er?
Jag grejen är att jag tror inte att de bättrar sig. Jag tror att de tänker bottom line.
De vinstmaximerar ju.
De vinstmaximerar och sen försöker de rädda det med PR. Jag tror aldrig att de bättrar sig. Liksom.
Nej, de får nog aldrig ett renare och godare hjärta inombords.
Nej.
Men,
så jag tror mer på att aldrig glömma.
Aldrig förlåta.
Aldrig förlåta. Utan bara hugg huvudet av dem. Tills det kommer fram någon som... Eller så fort det kommer... Alltså, styrelseordföranden och styrelseledamöter och vd:ar och sådana höga chefer på sådana företag, de kommer förr eller senare gå över till den mörka, onda sidan. Och när de väl gör det så måste deras huvuden av tills det kommer en ny som säger vi ska vara snälla och fina. Och så är de det ett tag. Och sen när de oundvikligen kommer över till den mörka sidan, då ryker deras huvuden igen. Liksom. Och så jobbar vi så.
Okay.
Så det är precis som med liksom, idrottsstjärnor och sånt där. De kommer och går. Liksom.
Mm.
Det är dags att bara sätta dem åt sidan när de inte kan prestera längre. Så jobbar vi. Men vi tar kaffe, va?
Mm, det gör vi. Du kommer inte indirekt rösta med plånboken. Alltså, så, du kommer fortfarande dricka det här Nestlé-kaffet.
Nej, just nu, ja. Mm. Ja, men jag skulle aldrig köpa kaffet någonsin. Men det är inte för att det är Nestlé, det är för att det är pulverkaffe.
Okej.
Okay. Ja.
Men då, jag tar det också. Jag behöver det. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Väldrycken. Häng med! Då är vi tillbaka med pulverkaffet. För du ger ditt utlåtande av smaken.
Ja, men det är ganska bra. Det är ganska så här, det börjar med en kraftig kaffesmak och sen en fin eftersmak av folkmord och förtryck.
Mm.
Mm, det gillar jag.
Dock ekologiskt.
Ekologiskt folkmord
och förtryck.
Fan, har det skett någon gång i historien? Det måste det ha skett.
Alltså, ekologiskt folkmord.
Vad är de mest ekologiska folkmord? Då får vi tänka bort liksom kulor och sånt där.
Ja, det måste alltså förr i tiden måste ju alla folkmord varit ekologiska.
Ja, jag tänker postindustrialistiska folkmord. Eller industrialistiska liksom.
Ja, men hur var det med hutsier och tutsier?
Ja, men det var mycket machete. Alltså, det är väl det mest ekologiska man kan komma när det kommer till folkmord, att bara hugga ihjäl 5 miljoner människor.
Var det så många som dog i det här kriget?
Ja, men den siffran kom upp i mitt huvud. Don't quote me on that.
Nej. Detta är inte Petre historia.
Det är sannoliken inte.
Inte än. Det kan mycket väl bli.
Tänker du någon gång så här, fan, alltså, är det ett problem att vi bara sitter och spekulerar och har så jävla mycket fel? Det kan det ju inte vara.
Nej, alltså folk lär väl sig efter ett tag vilka som är våra expertområden.
Mm.
Och de kanske litar på mig när det gäller nordamerikanska självbiografiska serietecknare. Men inte folkmord i Afrika.
Sån krigshistoria.
Ja, nej, sånt kan jag. Mina största luckor är nog politik och sport, tror jag.
Mm.
Om man snackar allmänbildning.
Hur är det på TP?
På TP?
Ja,
ja, men där är ju sport den som är svårast för mig. Men sen de andra, ja, men jag slog Jonathan Unge i TP-podden.
Ja. Ah. Jag vet inte vad det säger. Han kan ju vara skitbra eller också skitdålig.
Ja,
jag har ingen aning om vart han ligger
någonstans. Han gör väl ändå ett intryck av att vara en intellektuell person.
Ja, intryck, precis.
Det fokus på
nyckelordet där, intryck av. Det är många som frontar en sån persona också.
Ja, det är det.
Mm.
Men det är få som kan leva upp till.
Jag och Öris gjorde TP-podden och spöade de två programledarna med 6-0.
Oj, ja.
6 pluppar mot 0.
Ja, det är bra.
De var helt förkrossade. De visste inte var de skulle ta vägen.
Nej.
De var så här, alltså det här är... Jag vet inte vad vi ska göra med det här. Vi kanske ska lägga ner.
Jag trodde inte de satte så hög prestige.
De förlorar ibland, det gör de, men inte med 6-0.
Ah,
det är
okay,
riktigt tufft för dem. Alltså.
Hårda bud i Mellerud.
Mm-hmm.
Nu ska vi prata lite om resor. Kanske, ja. Jag är ju nyss hemkommen från en månadsresa.
Det måste ju varit helt fantastiskt ju.
Ja, det var svinroligt. Det var det. Jag åkte typ sista januari och kom hem igår. Så jag har en dag av februari. Det var ju min plan var ju att slippa svenska februari.
Okej.
Det var ju en pusselbit i den här resan. Att,
är det just februari som är jobbigast för dig?
Det är den kallaste månaden.
Jaha, okej.
Och sen så... Ja, nej, men det är nog jobbigast. Alltså januari, februari. Men har man en resa i februari inbokad, då kan jag stå ut med januari också.
Ja.
Men jag brukar... Jag blir påverkad av årstiderna, alltså så här humörmässigt ganska mycket. Blir mer lättirriterad. Och blev på sämre humör. Det har varit betydligt värre för.
Ja, för du har gjort det ett tag, va? Så jag antar att så länge du har kunnat haft möjligheten.
Ja, så länge jag haft tid och pengar.
Ja.
Och sådär.
Så då drar du över ganska länge över de kalla månaderna?
Ja, det har jag gjort ganska mycket. Alltså mer eller mindre länge. Det som håller en tillbaka är väl ofta jobb, pengar, förhållande.
Mm.
Ja, sen kan jag inte komma på fler grejer. Som skulle barn då om man har det.
Ja,
hund har ju du.
Ja. Nej men absolut. Nej, det är väl pengar och tid.
Ja.
Oftast.
Jo, men sen så blev det ju lite jobb också. Nu gjorde jag filmade alla scener utom två till mina problem avsnitt 3.
Ja, gick det. Funkar det?
Ja, det kommer nog bli skitbra.
Mm.
Alltså jag har inte kontrollerat allt materialet ännu. Så jag har ju lite en oro över att man ska sitta där, fan, vi glömde den och den scenen. Mm. Eller så här, det här var oskarpt. Eller här låter ljudet helt åt helvete.
Men du gjorde inte sådana, vad är det man säger?
Dailies.
Ja, precis, i filmbranschen.
Jag gjorde inte det.
Lite dailies bara för att kolla.
Nej, ibland gjorde jag det. Alltså så här, med ljudet liksom. Så att jag lyssnade igenom. Och det hände ju att jag upptäckte att oj, den här scenen saknades. Och så där. Sen kanske sen hittade jag den på något annat ställe. Och så där. Men, och vi fick åka tillbaka till en stand-up-klubb och filma om en scen som jag glömt.
Men glömt den scen. Det, alltså, jag kan fatta om det är tekniska problem, men har helt glömt den.
Ja, det var en scen som var så här, man skulle ta vi var på en stand-up-klubb där vi skulle köra och spela in liksom scener till avsnittet. Och där så första gången vi var där så träffade jag en snubbe som kallade sig själv för Prime Minister God's Gangster.
Okej. Okay.
En svart.
Och han ville sälja en bil till dig.
han hade ju stand-up-ambitioner.
Okay.
Jag tror det kan ha varit hans debutgig den kvällen. Men han hade liksom gått in extremt mycket för image.
Mm-hmm.
Han hade blinkande dojor, solbrillor. Någon slags prästkrage, kors, bakvänd keps, vita handskar.
Får jag vara ful nog att gissa etniciteten på
ja,
det?
Visst.
Jag säger svart.
Ja, det var han.
Ja, bra.
Jag har lagt upp en liten filmsnutt med honom på min Instagram, om ni vill se en rekonstruktion om hur vi träffades första gången. När jag gick in på toaletten och han satt och höll på att byta om. Men jag spelade också in... det finns ett specialisterna podcast där jag, Jofi och Petrina pratar väldigt, väldigt länge om Prime Minister God's Gangster. För jag blev mer eller mindre kompis med honom och började hänga lite med honom i LA också.
Mm.
Och skrev in honom i någon scen i manuset.
Okay.
Till avsnitt 3. Men sen var det väl så att vi glömde att ta reaktionsbilder på mig inne på toaletten. Alltså filmade ur mitt perspektiv. Men då tänkte vi, då kan man åka tillbaka till samma klubb och filma mitt ansikte.
Ja, men okej. Men då var det bara en liten... Det var inte en hel scen jag hade missat. Det var en liten detalj.
Ja. det var det.
Ja, men det är förståeligt.
Mm. Så det var... de första tredjedelen av resan var ganska mycket förbereda och filma sitcom-avsnitt.
Mm.
Plus då att vi gick extremt mycket på stand-up.
Ja.
Jofi, Johannes Finnlaugsson. Jag åkte först dit med Johannes Finnlaugsson och Petrina Solange. Och framförallt Jofi var väldigt inne på att se stand-up av en viss sort. Alltså så från halvstora, bra, creddiga komiker på liksom mindre klubbar. Så vi, nästan varje kväll så gick vi på den typen av stand-up.
Var det någon typ av motstånd kring det? Var det någon av er som inte ville lika mycket som Jofi?
Det var ingen av oss som ville lika mycket som Jofi, men alla ville.
Okej. Okay. Men han var mest den som klappade händerna lite innan ni skulle iväg och bara att det här ska bli så jävla bra.
Ja, det var ju han som kollade upp vilka ställen som var bäst framförallt då. Mm. Och satt och planerade. Han var ju nästan som en resledare liksom på det sättet att han liksom hittade de bästa ställena.
Kvällens schema, hörni, lyder som följande. Vi inleder på Largos klockan 8 med följande komiker. Sen tar vi oss vidare mot The Comedy Store där vi ser några av de här.
Ja, men lite så.
Därefter sena showen på The Ice House.
Har du varit i LA också?
Aldrig, men jag har hört namnet på de här ställena.
Mm. Ja, det var lite mindre ställen vi var på för det mesta.
De kan alltså, inte jag. Nej.
Det var såna här, en stand-up-klubb i en barberarsalong. Mm. En stand-up-klubb på en pizzeria. Just som det. Ändå var liksom hippa komiker som körde där. En stand-up-klubb på ett urinstinkande klubbhus för college-studenter.
Just det.
Och,
ja, jag såg någon Instagram, var det Petrina kanske slog upp från någon typ av taco-bar eller någonting?
Ja, det kanske det var. Jag vet inte om
Patton Oswalt såg ni.
Ja, just det. Det var faktiskt en klubb jag var på förra året. Förra året var jag med Johannes Bränning och Johannes Finnlaugsson i LA.
Mm.
Också i februari, vill jag minnas. Januari, februari någon gång då. Men det var på en klubb som hette Frogtown Comedy. Som var liksom lite nästan parodiskt hipsteraktigt. Det var typ en cykelverkstad.
Ah,
där de
det.
Även hade liksom tacotruck och sådär.
Kan vi ta alla hipstergrejer?
Och trycka in
och bara trycka in. kan man klippa skägget och sula om sina skor? Plus comedy.
Ja, men vi var precis innan det så var man på så här, när vi var där så var, liksom, gick vi förbi ett sånt mikrobryggeri där folk liksom kom in med sina fixed gear-cyklar och skägg.
Mm.
Och det var verkligen så här parodi på hipsteren. Det är Silver Lake och så finns ett område där som heter Frogtown.
Mm-hmm.
Eftersom floden svämmade över ibland och det hoppade upp massa grodor.
Okej.
Okay. Men det är ju ett sånt område som kanske var lite farligt innan, men som har gentrifierats och blivit väldigt hippt.
Gentrification!
Vi började lyssna lite på en podd om gentrifiering som heter Here Goes the Neighborhood. Det var inte så spännande. Alltså, jag hade hyrt en Airbnb med komikerkompisar då i Bed-Stuy i New York, som då är det området där filmen Do the Right Thing av Spike Lee utspelar sig. Och det har ju då gentrifierats ganska mycket. Det är fortfarande lite detaljer kvar från Do the Right Thing-eran. Men det utspelar sig där. Men jag börjar lyssna på podden. Jag kan inte rekommendera den. Det här är ett totalt onödigt segment.
Norra Europas kanske onödigaste instick.
Ja.
En ointressant podd.
Ja, det är inget, vad heter
om
det?
Fastighet, om stadsplanering.
Jag tar upp ett inslag om fastighetsplanering som jag inte ens rekommenderar.
Uh-huh.
det är inget bra innehåll som moderna människor skulle kalla det.
Nej, men vad var nytt den här gången då i LA som du som du inte hade sett förut?
Ja, alltså det var ju många stand-up-klubbar. Det var ju jävligt roligt också att Jofi och Petrina fick en spot på Comedy Store. Ja. På Roast Battle.
Vi såg den. Vi kunde lira upp den i Onko Morgon lite grann.
Ja.
Jag såg hela dagen innan och sen lirade vi upp lite grann i, ja, nej, det i programmet. Var ju... Det var svinbra.
Ja.
Var du där då?
Jag var där och kollade.
Ja.
Men jag var inte där. Jag var inte med på alla. Jo, för Petrina var lite mer på olika stand-up-evenemang. Min flickvän kom typ efter halva resan.
Mm. Och då ville du visa dina favorit kimchi-ställen.
Jag vet fan om jag åt bara kimchi. Det var kanske det kanske var inslag i någon
tänk
annan
rätt. Bara äta kimchi 27 dagar.
Nej, men hon var med extremt mycket på stand-up också. Det var ju liksom typ kanske 4 kvällar av 5 som var vi på stand-up. Och hon var där i 14 dagar. Men sen åkte vi till Las Vegas, eller vi gjorde en sån roadtrip. Mm. Jag och Andrea då, min flickvän, hon har körkort, det har inte jag.
Mm.
Men det kan vi komma tillbaka till sen. Men vad var det? Roast Battle var vi på.
Ja.
Jo, men det var så att Jo, för Petrina, vi hade varit och kollat på Roast Battle och suttit längst fram. Och Jofi hade varit ganska witty. Alltså så här, när de pratade med honom i publiken.
Ja.
Så att det var så här, the Swedes, liksom, ja, svenskarna som satt längst fram. Och sen så träffade Jofi och Petrina konfan då, Brian Moses tror jag han heter, på någon annan liten stand-up-klubb och började snacka med honom. Och de frågade så här, ja, tror du man skulle kunna bli bokad någon gång? Så, hur länge stannar ni?
Mm.
Ja, 2 veckor till. Ja, men vad säger som på tisdag? Så blev de bokade bara så här, utan att han hade ju ingen koll på dem förutom kanske har hört Jofi komma med några snabba comebacks.
Och det behöver inte betyda någonting. Nej. Det kan ju vara en total bomb liksom. Att det är någon som aldrig har varit i närheten av att göra comedy. Och så visar det sig att det var 2 Sveriges bästa skämtskrivare som dyker upp.
Ja, jo, det var ju så, för de placerade dem först av på hela kvällen liksom.
Mm.
Så de fick öppna roast battle-kvällen och roastade varandra. Men sen så sen var det ju kvällens bästa roast battle.
Var det? Alltså, ja. Om du försöker vara objektiv.
Ja, absolut. Och det sa ju, det kom ju fram, det blev liksom, det kom fram jättemycket andra komiker.
Uh-huh.
Bland annat Roastmaster himself,
uh-huh,
Jeff Ross.
Uh-huh.
Och sa det, alla sa det här var kvällens bästa battle.
Uh-huh.
Det var det objektivt sett liksom. Uh-huh. Det var inte de största stjärnorna som roastbattlade.
Nej.
Det var en del bra roast battles, men det var kvällens bästa, så det var ju skitkul att de...
Jag gillade när ordet gick över till den andra komikern och Petrina sa "Thank you online child molester." Och när de skulle avgöra vinnaren och en av dem sa så här: "I really like Johannes, but I gotta give the victory to Never Run DMC." Syftade på hennes Adidas-jacka.
Ja, och att Petrina sett som hon aldrig har sprungit.
Ja.
Och då den gamla rapgruppen Run DMC, för en som är födda efter 1990.
Sant. Mm. Nej, det var svinbra. Jag blev lite stolt faktiskt.
Ja, det var skitkul. Men det gav också lite så här, alltså, jag tänker att kanske... Alltså när vi körde på någon liten klubb på Lexington också. Då var det jag och Jofi bara som uppträdde. Och då var det också så att folk sa, men ni var absolut bäst på kvällen liksom.
Mm.
Om man skulle vara kvar där och bara mata liksom och ställa upp i roast battle lite då och då.
Mm.
Så det känns som nästan lika... Alltså att nå en viss nivå i LA känns som nästan lika lätt som att nå samma nivå i Sverige.
Mm.
Sen kanske liksom när man ska upp i toppskiktet, och då är det ju mycket högre konkurrens i USA. Alltså när man ska vara sådär en av de största komikerna kanske.
Mm.
Det är ju svårt att bli det i Sverige också. Ja. Jag tycker det är svårt att hamna på mellannivå bland de alternativa komikerna i Sverige.
Ja,
jag har kämpat länge för att nå dit.
Men man måste ju jobba liksom.
Ja, man måste ju det. Så det är svårt. Men,
ja,
men det kändes som att hamna på mellannivå bland de alternativa komikerna i LA verkar inte mycket svårare än att hamna på mellannivå bland de alternativa komikerna i Sverige.
Nej. Nej, jag kan inte tänka mig det heller. Men framförallt handlar det om att ska man komma upp där när det handlar om att, att få liksom, betalda klubbgig och göra, liksom, kunna leva på det. Det är väl där. Alltså, jag tror inte att det är någon konkurrens om man är där och liksom gör lite open mics och lite sådana klubbar. Men ska du verkligen så här, förtjäna ditt levebröd, då måste du nog dels jobba svin mycket och dels vara liksom, riktigt bra.
Ja.
Det tror jag. Och sen är, jag antar att det är mer så i USA. Det här är bara min fördom, men jag tror att det handlar mer och mycket om, så här, om kontakter och nätverkande och träffa rätt folk. Men
så
det kan ha fel
mycket i Sverige också.
Egentligen. Ja, det är möjligt. Jo,
men man kan
inte
se det. Alltså så här, man, det går ju, när man är väl inne i det, så det här liksom, att vi känner varandra nu, det är att vi har gästat varandras poddar och sånt. Och det är ju någon form av nätverkande. Man träffar på klubb, man träffas på klubbar och sånt. Ja. Jag tror nog...
Alltså, ja, men jag tänker mer om man ska upp i så här, du vet, göra så här Comedy Central-grejer. Eller gör, du vet, komma in på olika större plattformar och sånt där. Men det är klart det handlar om nätverkande i Sverige också.
Jo, det gör det.
Visst, men det, är så, sen, det känns som en sån liten klick i Stockholm liksom.
Ja, men jag vet inte, jag tror Marcus Johansson... hade åsikten att stand-up är det mest meritokratiska branschen. Mm. Alltså den där det bygger mest på meriter och kanske inte på kontakter. Eller, alltså
vet
att man
inte
måste...
om jag håller med. Alltså.
Nej, det är bara Marcus Johansson. han kanske inte... Men jag tyckte det lät som en intressant teori.
Ja. Och jag fattar vad jag menar med det. Alltså väldigt mycket så. Man ser ju folk som är på vissa alltså större scener eller större plattformar som är så här, oj, vad jag känner till folk som hade varit gjort det där bättre.
Mm.
Det handlar väldigt mycket om att lära känna rätt folk och sånt där, vara i rätt sammanhang.
Men jag tror nästan att till exempel om man, för att alltså det är ju ändå det här hårda att du ska få folk att skratta.
Mm.
Som skådis till exempel så tror jag det är ännu mer så att det är rätt kontakt och rätt sammanhang.
Om man jämför de två, absolut. Det är ingen snack om det. Det känns jävligt godtyckligt alltså, vem som
kanske,
kan bli...
Kanske boxning är mer meritokratiskt. Ja, där är det svårt att komma undan.
Ja, men idrott, det är svårt att nätverka sig till en så här hög ranking på boxningsvärlden genom att nätverka.
Ja, men samtidigt så är ju liksom...
Men även där är det ju liksom, fan, det är så här, det är inte alla som, det är inte nödvändigtvis att du får en titelfight bara för att du är rankad precis under mästaren. Du kan vara så här sjua eller någonting. Mm. Få chansen till en titelfight framför några andra som uppfattas vara bättre liksom.
Så, ja, då har jag en lucka i allmänbildning.
Så det är lite nätverkande och lite tur och lite branding och sånt där också.
Ja, det kanske är.
Men jag fattar vad du menar. Idrott är svårare liksom att fubba. Det är mindre godtyckligt.
Och det är det jag tycker att stand-up på ett sätt är lite som idrott på det sättet. Att det är så lätt att avgöra vem som vinner, så att säga. Men inte 100% såklart.
Nej, men det, alltså, nu ska du in på vissa... Ska du få vissa jobb så handlar det inte bara om så här antal skratt per minut. Det är inte så man räknar.
Nej.
Det är också mycket...
Ja, hur mycket folk du sätter i stolarna.
Det och vem du känner och vem du råkar vara bra polare med, det är lättare att ge någon kompis ett bra... Tarnas Fotas till exempel är ju en av de absolut bästa jag någonsin sett i Sverige.
Mm.
Men han är ju förmodligen skitsvår att jobba med. Mm. Och är så här,
förmodligen.
Nej, men jag har jobbat med honom och jag har inga problem med honom.
Nej.
Men jag kan ju förstå att det är folk som är så här, nej, men han är bra, men det är inte värt det.
Mm.
Det är inte värt huvudvärken liksom. För han ber ju folk dra åt helvete liksom, i höger och vänster varv. Och då, det spelar ingen roll hur bra man är. Han kommer inte få det där. Men han kommer inte få det där jobbet på det där plattform. Eller liksom då. Men en boxningsvärldsmästare kan vara vilket arsle som helst. För att det spelar ingen roll hur trevlig du är. Liksom.
Ja, nästan. Så länge man inte hamnar i fängelse så kanske det är svårt då.
Jag glömde bort Mike Tyson i det här. Och 92 andra boxare som har fått problem för att de har varit citat
svåra att jobba med.
Svåra att jobba med. Citat otrevliga. Det är årets understatement att kalla en våldtäktsman för otrevlig. Varför åkte du i fängelse? Jag var lite otrevlig mot en tjej.
Var inte tillräckligt inkännande.
Nej, men det är det fanns, men det är därför också jag tror att Los Angeles får ju den här lavinen av talanglösa människor som kommer in och bara tror att säga hej, jag kanske har tur. De tar en de köper en lott liksom. Varför inte?
Jo.
Har man inte så mycket annat på gång i liksom fuck not Missouri. Då kan man alltid åka till LA och bara hoppas på det bästa.
Jo, det är nog rätt många som gör det. Mm. Men det är väl det är säkert ungefär lika många procent bra där. Nej, det kanske är lite färre, lite mindre procent.
Det tror jag också.
Som är bra där.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Nej, men det var liksom första delen av resan var liksom gå och kolla mycket på stand-up och spela in scener till sitcomen.
Mm.
Och äta väldigt mycket mat. Jag tycker det kan en... Ja, men topp tre världens bästa matstäder tycker jag Los Angeles är. Det är nog bättre än New York till och med.
Mm.
Så
jag antar att Tokyo är med på den listan.
Ja, det skulle jag nog säga.
Säger du Tokyo, LA, New York?
Alltså jag har inte så bra... Alltså det är väl många som säger att Spanien, kanske Barcelona, staden Spanien...
Staden Spanien?
Ja, men att Spanien är ett så bra matland nu för tiden. Ja. Jag är inte så insatt i fine dining och sånt där. Men jag skulle nog säga att mina personliga favoriter kanske är Tokyo, New York och Los Angeles.
Basken ska väl vara sånt där ställe som är...
Staden Basken.
Ja, San Sebastian. Eller sådana ställen uppe i Basken. Det ska väl vara ett av de bästa i världen. Vad jag har hört.
Mm. Har du varit där?
Jag var där när jag var liten, men då kan du inte uppskatta maten. Mm. Liksom. Det var ju på den tiden man uppskattade arkadspel.
Mm.
På ett helt annat sätt än vad man gör nu.
Ja. Jag har varit på arkadhall också. Då har jag varit på mina senaste resor också i Tokyo. Och var på så här retro-arkadhall där i LA.
Mm. Men det är så här, den åldern när man inte uppskattar mat riktigt. Och så var vi tydligen... i San Sebastian med vänner till familjen som ägde restauranger i San Sebastian.
Och det var redan då.
Det är då man upptäcker liksom 18 år senare att så här, fuck, vad höll jag på med? Ni vet, de var så här, smaka det här, jag vill inte smaka din jävla ost och din skinka som har legat någonstans i 3 år. Jag vill inte mer. Jag har grejer här borta att göra med arkadmaskinerna. Mm. Så det var, men det skulle vara kul att åka tillbaka, men jag vet inte, jag har varit i Barcelona, det var inte översvallande bra mat. Jo, det var ju bra mat, men det var så här, det är det som man väntar sig. Men jag gillade din take på det. Det är så, street food och sånt där är ju riktigt nice.
Ja, Jag kan rekommendera en film som heter City of Gold. Som handlar om alltså lite mer hål i väggen ställen. Alltså det är ingen fine dining, utan det är lite mer så här. Här har vi ett litet thai-ställe på någon bakgata i Los Angeles. Alltså det handlar om bara LA. Och då en matrecensent som heter Gold i efternamn. Därav namnet City of Gold. Mm. Och han var liksom... Han är en väldigt respekterad matjournalist. Jag vet inte om han skrev för LA Times eller vilken tidning det var. Men man, det är en rätt bra introduktion till vad det finns för mat i LA och så.
Men sådana ställen som Istanbul, när de har så här, det här är de bästa... Öris gjorde det, du vet Öris.
Yeah.
Han var i Istanbul för så länge sedan. Men han var så, han hittade de fem bästa dönerställena i Istanbul. Och bara betade av alla på 48 timmar typ.
Åh jävla.
Så han åt bara uteslutande döner i Istanbul.
Men är det mat och hotellrum som är dina främsta...
Jag skulle nog säga...
Du snackade, det var det jag skulle återkomma till. Detta blir ett retroaktivt Europas sämsta cliffhanger.
Mm-hmm.
För jag sa, jag vet, jag antydde någonting. Ja, du har ju en viss inställning när du reser.
Och det
jag syftade på då var att du har sagt att du bryr dig nästan mer om hotellet än om resmålet i övrigt.
Ja, men det kan det vara om, alltså, ska man vara bort. Det beror på lite vad det är man vill ha ut av det. Men den senaste tiden har jag bara velat så här, dra iväg för att slappna av.
Mm.
Läka kroppen, vila och ta det lugnt. Och då har det varit mycket så att man vill ha ett schysst hotell.
Ja.
Alltså, prion eller schysst hotellrum och schysst hotell har liksom krypit långsamt upp mot den absoluta toppen av min priolista. Så ibland kan det vara så att man kollar in så här schyssta hotell i städer man inte kunde bry sig det minsta om. Bara för att det är ett nice hotell. Liksom. Så kan det definitivt vara. Och sen har jag liksom varit kvar i Stockholm bara.
Ja, just det där staycation grejen. Eller ja. Kallas det staycation när man ändå bor på hotell i samma stad?
Det jag tror, jag vet inte.
Ja, det kanske det gör.
Jag vet inte, jag tänker säga det i alla fall. Så att, men det är så jävla skönt med ett riktigt bra hotell. Och ett riktigt bra hotellrum är ju så.
Ja, det är det. Men jag tyckte också, nu mot slutet av resan så gjorde vi liksom den lite klassiska kanske amerikanska roadtrippen och så här, bo på motell, käka på diners. Alltså då var det jag och Andrea. Vi hyrde liksom en öppen gul bil. En Mustang. Cabriolet. Och så körde då till Las Vegas och bodde på motell på vägen.
Är det första gången du hyr en cab? En convertible?
Ja, det är första gången jag har en flickvän eller nära kompis med körkort.
Ja. Ah.
Albin Olsson har ju körkort.
Men... Hur, för jag gjorde det en gång. Och du vet, körde, eller så här, åkte bil i USA, nerkabbat.
Ja.
Fruktansvärt överskattat.
Tyckte du det?
Ja, vi kabbade upp igen efter en halvtimme.
För att det var för kallt? Eller?
Nej, tvärtom, det var mitt i sommaren. Så att det var varmt, solen bara liksom pressade liksom ner i gässan på en. Det var bara blåsigt. Vi bara, fuck this, kabba upp igen.
Nej,
men du gillar
jag gillar det. Alltså, jag har ju alltid sen jag spelade Outrun tv-spelet, så har det liksom varit en sån fantasibild
att
sitta i en sån bil. Nu var det kanske ombytta roller då, att den blonda tjejen körde bilen istället för att sitta bredvid.
Det är inte 1986 när Outrun gjordes, utan det är 2019. Nej. Så de två gubbarna har bytt plats där.
men när man åkte där liksom, och det var nog rätt väder, för det var liksom soligt men ändå inte för varmt. Och så jag fick ändå den här Outrun-känslan.
Fan vad härligt.
Man slukar kilometer på i Nevada-öknen.
Hade du musiken också? Den finns ju på Spotify.
Nej, vi körde ju mycket K-Day och sådär. Det var amerikanska rap-radiostationer. Jag kom hem med ganska mycket nya Spotify-ads. Jag vet inte, jag presenteras inte för så mycket ny musik på det sättet längre, liksom hits. För om man lyssnar på P3 och sånt så är det så lite av den musiken som jag tycker är bra, eller på kommersiell radio. Men där på hiphop-radiostationerna så kan man ändå få bara matat. Okej, här har du de senaste hitsen. Mm. Får man ett tag på sig att vänja sig vid vissa låtar och sånt där. Så jag tycker det är kul att lyssna på amerikansk radio. Det är, tröttna kan vara lite på reklamen efter ett tag. Men det är kul till en början med de här snabba uppräpningarna i slutet när de ska liksom, när de, det finstilta som de måste säga, fast de säger det med sån, liksom de har speedat upp rösten.
Aha, just det.
Även liksom mekaniskt. Mm.
Make us drowsiness, headaches.
Nej, men jag vet inte. Hade jag planerat att det skulle bli en outrun känsla så kanske jag hade förberett musiken i förväg. Men
det känns väldigt Simon Gärdenfors. Jag har lite musik med mig. Och sen bara sätta in den. Bara, nu måste du trycka upp bilen i 192 km i timmen. Sladda i kurvorna.
Men det var ju gött. Och jag var i Las Vegas för första gången i mitt liv också. Mm. Det är det sånt jag planerat ganska länge. Alltså för att jag vill uppleva.
Mm.
Men det var först vi 40 års ålder som det blev verklighet.
Men det där var, alltså, det var lite som jag som jag reste när jag var yngre mycket. Du vet, man ville se de grejerna i verkligheten som man hade sett.
Mm. Sett på film och TV.
Ja. Ja, så det var hela den här, som när vi växte upp med de här filmerna som kom på 80-talet som ofta utspelar, ungdomsfilmer som ofta utspelar sig i den amerikanska villaförorten.
Liksom. Mm.
E.T., The Goonies,
Fast
Times at Ridgemont High.
Jag gillar bara Ferris Bueller. Omkring är liksom amerikanska villaförorten.
Men allt det där, alla de intrycken man fick, det var därför jag ville bli utbytesstudent i USA i ett år.
Mm.
Bara för att man säger, men det där, jag vill testa det där livet, high school-filmer.
Ja, för fan.
Jag vill gå på high school. bara för att säga, okej, nu har jag varit där, provat det.
Livet är ju inte riktigt lika väl regisserat som på film.
Det räcker. Det räcker med att ha ett skåp i den här korridoren i den skolan, eller att bo på en sån gata. Det räcker liksom för att få liksom, så här, känslan av att säga, fan, det är inte så långt från filmens värld.
Nej.
Eller samma sak med. Ja, det var andra grejer också, men det var den inspirationen man fick, liksom, man reste för att uppleva de saker man har sett tidigare. Liksom. Så det kanske är sådana grejer. Du gör det fortfarande.
Jag gör det nog fortfarande. Alltså, så här, det är mycket sånt som, om jag har sett på Seinfeld, att de har ätit en Kung Pao chicken, så vill jag testa det i verkligheten.
Ja. Kommer du ihåg när man var liten och så på film när de hade sådana, de käkade Kina mat med pinnar ur en sån vit kartong,
ja,
som takeout. Mamma satt där och bara, åh, det där vill jag vet inte varför. Ja. Det betyder nästan ingenting, men man vill testa det där.
Jo, men jag köpte till och med hem nu så här foam cups.
Ja.
Såna liksom vita frigolitmuggar.
Ja.
Som jag liksom, jag var med någon, sista natten så bodde vi hos två amerikanska kompisar. Och de tyckte ju det var jätteroligt att jag gick till ett sånt snabbköp och köpte hem foam cups. Andrea fattade inte riktigt varför de tyckte det var så kul. Men jag sa så här, jämförelsen. Ja, men tänk såna här liksom vita plastkaffemuggar som man har på kontor. Liksom, med sånt handtag som är svårt att hålla i. Att tänk någon amerikan som bara, åh, jag ska köpa ett storpack sådana med mig hem, för jag har sett det på bron.
På bron, ja! Ja, just det.
Vi kollade på någon sån work in progress show med Maria Bamford. Och Petrina tog en selfie med henne och snackade lite med henne efteråt. Och fan, hon sa, yeah, I love bron. Att hon har sett det på den svensk-danska. Hon hade sett den och tyckte det var jättebra.
Fan, man vet vad man borde göra. Man borde, för jag har jobbat lite med Hans Rosenfeldt.
Sammanhang?
Vi jobbade på ett tv-program för många år sedan. Han var producent och jag var redaktör.
Mm.
Men då, jag borde...
Vilket program var det?
Snacka om nyheter.
Okej.
Okay. Panelhumorprogram.
Ja, var det Stellan Sundahl?
Nej. Det var långt efter det.
Okay.
Nej, jag var inte i branschen när Stellan Sundahl var... det var ett tag sedan. Men då... då, men jag borde kontakta honom, ta en selfie.
Mm.
Så bara för, och sen åka till Los Angeles. Så bara om någon skulle ta upp bron så ska man bara, vänta, jag ska bara visa. Du vet, alltså, det här är alltså skaparen av bron.
Jag vet inte riktigt hur stort det är där, men...
Det är nästan ännu bättre om det är skitlitet och någon, man skulle springa på någon som gillar bron.
Jo.
Då är det ännu värre, alltså det är ännu coolare.
Ja, det är Maria Bamford-situationen skulle kanske funka.
Ja.
Nej, men sådana grejer är... Men jag har ju sett, Las Vegas har jag ju sett på, alltså så här, filmen Swingers till exempel av Jon Favreau.
Eller tv-serien Las Vegas.
Den har jag inte sett.
Nej.
Men jag har sett filmen Casino.
Ja, just det.
Men har du varit i Las Vegas?
Aldrig, nej.
Jag tänkte väl också, jag har fått det beskrivet för mig som en stor Finlandsfärja.
Mm.
Vilket var kanske en underdrift. Det var ju lite roligare än så. Alltså bara rent estetiskt att se alla liksom fejkade Eiffeltorn och de hade byggt det här gamla romarriket och sånt där. Och
men det, de säger att det är mindre än vad man föreställer sig att det är. Stämmer det?
Det intrycket fick inte jag.
Rullar ni in i stan på kvällen?
Först så rullar vi in... Nej, vänta. Det var nog ljust fortfarande när vi rullade in först. Men det var också... Den dagen vi rullade in, då hade vi krockat med bilen. Alltså det var en ganska mild krock. Alltså det var så här, vi hade sovit på ett motell i Barstow och liksom skulle och körde i rätt så sömnig vanlig liksom småstadstrafik. Men Andrea hade inte kört på väldigt många år. Hon var väldigt ringrostig som chaufför. Så hon blandade ihop gaspedalen med bromsen vid ett tillfälle.
Oh, nej.
när hon skulle liksom vid ett rödljus.
Oh, nej.
Och som bara liksom istället för att stanna in så gasar hon in i bilen framför.
Aj, 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 aj.
Bilen framför klarade sig. Den var i stort sett oskadd. Men vår front var gjord av plast och fick liksom rätt rejäla sprickor i sig. Men det var ju fortfarande så att man kunde köra vidare med bilen. Men vi fick ju ställa oss på en parkeringsplats och så här, byta försäkringsuppgifter med en... jag vet inte om han var mexikan. Han pratade i stort sett bara spanska i alla fall. Och man ringde ju då. Vi hyrde via appen Turo som är sådär, som Airbnb för bilar. Allting i framtiden kommer vara som Airbnb fast för någonting annat. Jag hyrde även utrustning från en sån app när jag hyrde liksom en bommic. Hyrde jag på ShareGrid som Airbnb för teknisk utrustning.
Både så privatpersoner bara hyr ut sina grejer?
Mm.
Right.
Så allt sånt, det kommer ju snart restauranger där du kan äta hemma hos någon också som lagar väldigt gott, gissar jag på.
Det har redan gjort försök på det, men det har inte riktigt funkat. Ja,
hälsovårdsnämnden kanske sätter käppar i hjulet för
det. Ja, det, och sen är det, jag vet inte, det känns creepy.
Du vet, ja, lite. Ja, man kan ju bli förgiftad och sånt på ett annat sätt.
Nej, jag tänker mer om man skulle liksom vara den som lagar mat åt folk. Alltså, eller jag tänker mer... den här unga ensamma tjejen som har en, du vet, så kommer det såna ett gäng snubbar liksom.
Jo, men så är det ju, var det ju med Airbnb från början också. Mm. Eller föregångaren var väl lite där couchsurfing.
Mm.
Att vem som helst kunde bara komma och bo i din lägenhet.
Ja.
Sen blev det ju mer som vanliga hotell. Nu hörde vi Airbnb i LA, Pico Union. Och då var det ju mer som ett hotell. Och det tänker jag att de här restaurangerna och den här liksom när vi hyrde bil då från Turo så åkte vi och hämtade bil och sa mig då var det ju som en lite mer amatörmässig biluthyrningsfirma. Aha. Han hade väl 40 bilar han hyrde ut liksom.
Ja, men det är som Blocket när sådana bara så här, man ska leta efter någonting på Blocket så dyker upp sådana butiker liksom. Men så fan, det är inte där var till för va?
Men allting blev lite billigare liksom. Men vi hyrde bilen via Turo och då ville de att man skulle ha en police report också.
Mm.
Och jag tänkte, vad fan, det här kommer att ta tid. Mm. Men jag ringde liksom, vad ska man ringa 911? Så vi sa, ja, det ska du göra. Och de där var bara så här, ja, var befinner du dig? Ja, utanför 99 Cent Store i Barstow. Och till slut kom det liksom en polis dit. Och, och han var ju trevlig, förutom att han var lite så här, kanske, jag vet inte om jag ska säga rasistisk, men han var väldigt inne på att den här spansktalande mannen skulle lära sig engelska. Han, you're in the United States now, you need to practice your English. För han kunde knappt kommunicera på, han kunde väl lite spanska när polisen också. Men sen så visade sig att...
Men, jag blir så jävla lack på sånt där. Alltså. Vad fan har... None of your fucking business.
Nej, egentligen inte. Men han var lite schysst ändå för den här spansktalande mannen. Hans körkort hade gått ut. Och hans försäkring hade gått ut. Men på polisen sa, jag hade tekniskt sett kunnat ge dig en ticket. En bot. Men han lät honom bara... Ja, men jag gissade på att han eventuellt, han skulle kunna ha varit inte amerikansk, han skulle kunna sakna green card också. Men att han var så här, han verkade inte vilja skicka hem honom liksom. Så länge han lärde sig engelska, tyckte väl han, det var viktigare för den här polisen.
Men kom det efteråt då? Efter att han hade sett att det så här, du har ingen försäkring och inget, ditt körkort har gått ut. Kom det här, lär dig engelska efteråt? Eller var det första han sa?
Nej, det var inte det första han sa. Det var någonstans i mitten. Och sen så upptäckte han att han inte hade... Att han sa, det här körkortet har gått ut. Och,
för det är ju polisiära... liksom, det ingår i hans jobb. Att göra sådana grejer. Okej, ditt körkort har gått ut och din försäkring har gått ut. Det här ingår i mitt jobb att deala med det här. Men du vet inte. Om någon är så här... Du måste skärpa dig. Ja. Det ingår inte i ditt jobb att så här, uppfostra mig som att du är någon kompis farsa. Liksom. Fuck out of here.
Nej, ens kompis farsa hade jag nog inte heller tyckt det var jättekul om de försöker uppfostra mig.
Nej, men de har samma befogenheter som hela polis.
Men,
och så går du och klipper det, va? Och så ser du till dem bara, get the fuck up, get the fuck out of here. Ja, fan vad stökigt. Det där vill man inte deala med på semester.
Vi hade i alla fall kryssat i den mellanförsäkringen. Inte den allra dyraste och inte den allra billigaste. Så kommer du komma undan med någon form av självrisk. Och bilen gick att köra i alla fall. Så att stämningen var ändå god. Även om det var rätt skakigt där när man liksom körde in i Las Vegas. Men sen så då så parkerade, för det var ju skitjobbigt att köra där inne i liksom i Las Vegas-trafiken också. Så vi parkerade, vi bodde på något sånt liksom hotell som hade ett kasino som hette Stratosphere, som var liksom, ja, men det högsta tornet nästan i Las Vegas. Och där liksom man sa, det var ju en cool utsikt över hela stan, och man hade som skybar där man kunde dricka drinkar och... Men så istället så vi hyrde liksom vi tog en Uber in till liksom Caesar's Palace och de här liksom The Strip. Det här låg väl ganska nära, men det var så att man kunde vi kunde njuta av och se liksom i kvällsljus när man kör in på Las Vegas Strip. Och så spelade vi lite roulette och blackjack och sånt där. Jag hade från början på känn att Andrea hade lite så här, en latent speljävel i sig. Man kan få det här intrycket ibland, alltså så här, när folk blir extremt peppade i liknande situation. Så jag sa till henne så här att okej, men jag får sätta upp en gräns för dig redan nu. Att, så här, hur mycket kan du tänka dig att spela bort? Och då sa hon så här, ja men... 800 kronor kanske. Då sa jag, okej, men då kommer jag kommer stoppa dig liksom efter det. Alltså att du inte spelar bort mer än så då.
Liksom. Så är kronor, dollar menar jag. Sa jag dollar? Euro såklart.
Och så när vi kom dit så började vi så här liksom, jag hade typ $15 i kontanter. Så jag växlade in dem och sa, jag körde liksom det enklaste möjliga, så här roulette, att bara sätta det på en färg då, rött eller svart, så är det nästan 50% att man dubblar det, alltså det är kvitt eller dubbelt.
Mm.
De har ju någon sån grön som banken tar. Så att,
ja, nollan. Ja,
nollan.
Mm.
Så att de går procentuellt med lite mer vinst. Banken vinner alltid i slutändan.
Mm.
Men jag tänkte det är det lättaste. Man står där liksom, come on red, som jag har sett på flipperspelet, who done it? Så liksom, så dubblade jag det, och sen till slut så, och så spelade då Andrea lite, hon fick liksom några av dem jag hade vunnit, och spelade hon lite blackjack, och så vi kom upp i lite pengar. Men sen så märkte jag på henne så här att hon började så här nästan slita marken av min hand.
Ooh.
Och så här, och liksom, så jag sa så här, men vi tar varannan, du gillar att spela blackjack och jag kör roulette, liksom, kör varannan. Men efter ett tag så sa hon så här, okej, nu kör vi roulette, och bara ignorerar hon mig och spelade upp alla våra gemensamma marker. och sen gick hon liksom och tog ut när hon, jag hade liksom hållit kvar i alla fall i några få av mina marker som hon inte lyckades slita ur min hand.
Ni bara klöser och bara griper efter de här markerna och bara, it's mine!
Jag såg verkligen att hon blev galen, liksom, att det började brinna i ögonen på henne.
Lite den Gollum-vibben.
Ja, verkligen. Och sen så gick hon åt ut då 700 svenska typ. Och det var rätt hög avgift. Det var väl så här typ $10 avgift för att ta ut på bankomaterna där inne.
Mm.
Och sen bara satt hon sig vid blackjackbordet och bara tills de var slut
liksom.
Och sen så fick hon panik och var så här, för det gick ju så otroligt snabbt då när hon, för innan hade vi ändå haft lite så här, vi gick och tog en drink, tog en öl, skiftade lite liksom, vann någon, men när hon tog ut sina egna pengar så bara satt hon och bara matade tills de var slut.
Och så Det där är märkligt, för det där, jag tror att det där stimulerar samma centra i hjärnan som vissa droger. Liksom.
Jo, men det har jag hört. Att vinna är liksom samma som kokainkicken. Liksom,
och den går över så jävla fort, så då måste du få den igen och sen igen. Och sen bara sitter du där. Men jag har aldrig känt den. Jag har aldrig
känt så stark kick av det heller. Men jag tror alltså hjärnorna ser olika ut.
Att absolut, vissa, det är väldigt individuellt vad man liksom fastnar för. Men det har ju varit, du vet, man har ju tagit droger som får liksom, som bara, du vet, det blir så jävla, sätter igång belöningscentra så jävla fort. Och vissa har det med alkohol och vissa har det med spel. Det är klart, det är väldigt så här individuellt. Men jag har aldrig känt det med alkohol. Jag bara tycker att det är ganska... Jag blir mest trött. Liksom.
Jag tror varken du eller jag är beroende personligheter som man brukar prata om.
Jag kan definitivt vara. Det är inte omöjligt att jag är en beroende personlighet. Men just alkohol eller spel har jag aldrig fått den kicken som många får av det. Liksom.
Men har du fastnat? Har du liksom blivit beroende av något? Har du fastnat i något?
Nej, det enda jag fastnat i är... Alltså jag är ju prone for depression. Du vet, man, soffan. Mm. Alltså bara fastna i, du vet...
Men jag tror inte det är beroende person, att kicksökande...
Nej, det är en annan grej. Men om du tänker så här, om man bara så här, har hamnat i ett beteende man inte kan ta sig ur...
Ja, det går.
Så då är det mera sådana grejer att jag säger, fan, jag borde verkligen dra nu. Men jag sitter kvar, jag ligger kvar i soffan och kan inte sluta liksom kolla på internetgrejer, menlösa internetskitgrejer. Mm. Eller, du vet, sitta och spela något... spel på telefonen eller på PS4 eller något sånt där. Det är den grejen jag kan bara sitta, att du vet, man inte kommer loss ur, får arslet ur soffan liksom. Men aldrig den här alkohol eller spelgrejen.
Nej,
det är
synd.
Men man fattar ju att folk liksom fastnar. Och det är det som är så jobbigt också, för att det är två lagliga saker som finns överallt liksom. Och du kommer inte undan. Alltså är du spelberoende och bara slår på en TV, så är det bara så här, bet någonting. Du vet, det här, och sen på internet, och så har du telefonen. Alltså det måste ju vara, alltså säg om det var samma sak med kokain. Liksom.
Mm.
Du har ett kokainproblem. Och sen kommer så fort du slår på TVn bara så här, kokain, köp. Ta ner den här appen, hemkörning. Vi har det hos dig om inom 20 minuter.
Ja,
det är så här, du är fucked alltså.
Ja,
du är så jävla fucked. Du kommer aldrig ur ditt kokainberoende.
Det var också så att alltså, så när hon har spelat upp de här men typ vad det var nästan 700-800 spänn så sa hon så, men jag har ändå lite, alltså hon hade typ 500 spänn kvar på det kontot.
Mm.
Hon sa, jag går ut dem, jag ska bara sätta alla dem nu på roulette liksom, och dubbla dem. Då var det så, men nu, och det var liksom att jag fick hålla fast henne så hon gick till bankomaten. Ah. Okej, nu går vi hem här, nu går vi ut. Du kan inte ta hand om det här.
Ja, men det är som med kokain. Liksom.
Mm.
Du snortar ju tills påsen är helt slut. Det är inte så att du bara så här, nu är det bra för mig här. Som Nisse Hallberg sa, du vet om att, vem var det, Persbrandt som hade tagit en halv lina.
Ingen tar en halv.
Så mycket vet jag om kokain att man stannar fan inte halvvägs.
Nej.
Liksom. Det...
Nej, jag visste det, för jag sa det att liksom, ja det... till Andreas att jag, alltså även om du skulle dubbla de där sista pengarna du hade ju spelat tills de var slut. Liksom.
Mm.
Du hade inte nöjt dig. Och det är liksom statistiskt sett så tar de i slut till slut. Och liksom, klockan var 3 på morgonen eller någonting när vi gick hem.
Mm.
Vi hade spelat ett tag då. Liksom. Jag hade väl då de 15 dollarna jag hade satt in till slut så var det så här, okej, nu vann jag på roulette. Efter hon hade spelat upp alla sina pengar så dubblade jag dem. Så jag gick 15 dollar plus. Jag lyckades dubbla min insats.
Yep.
Så jag känner, men nu är jag nöjd. Nu går jag hem.
Man måste nog se det som kokain. Alltså det här spelet.
Ja.
Alltså det är så här, okej, jag har 1000 spänn.
Mm.
Det är antingen 1 gram ladd eller så är det att spela här i 45 minuter.
Mm.
De här två grejerna räcker ungefär lika länge. Det är så. Det är inte så att jag kommer att... Förmodligen kommer jag inte vinna ett skit på det.
Mm.
Det är det här det kostar. Det här nöjet att få de här kickarna. Mm. Och vi får ha de kickarna på olika sätt.
Jag var på, åkte Uber sen liksom från när vi lämnade tillbaka bilen. Och då hamnade vi med en Uber-chaffis som det var en tjej som hade varit tillsammans med Anthony Johnson, tror jag han heter. En skådis och komiker. Han har varit med i typ Minister Society och Friday-filmerna och sånt där. Jag kände igen honom när jag googlade.
Mm-hmm.
Men hon berättade om att han var spelmissbrukare.
Mm.
Och han kunde ju liksom tjäna ganska lätt så här, $10,000 på en kväll för en show. Men att det var hon till slut liksom lämnade honom för det var för jobbigt att leva med en spelmissbrukare.
Förmodligen gjorde han sådana shower på kasinot. Som han sen gick och lämnade tillbaka pengarna till. Fick det.
Det var därför de bokade honom.
Ja, kan jag få det i kontanter? Absolut. Faktum är att vi föredrar att betala dig i kontanter. Istället för att du skickar en faktura och får pengarna 30 dagar senare. Så här är kontanter. Vill du ha det i marker förresten? Hej, skip the middleman. Du kan få det i marker och växla in det där borta. Eller tiodubblar dem där borta.
Ja, det är...
Det är riktigt snuskig bransch alltså.
Mm.
Men som sagt, vissa kan väl hantera det. Andra blir helt jävla...
Ja, vissa blir galna.
Mm.
Jag nämner inga namn.
Det är väl precis det du gör. Det är väl precis det du gör.
Anthony Johnson och Andrea Lennartsson.
Get help. Min morfar gillade att gå på kasinot. Det här är bara grejer jag har hört från. Men han gillade att gå på kasinot. Men han hade en sån regel om att så här, han fick bara vinna en viss summa pengar. Eller förlora en viss summa pengar. Han hade väldigt, väldigt tydligt satta gränser. Men han gillade inte, liksom, det var inte så att han var så här, nu ska dit och göra pengar. Liksom, utan han gillade miljön. Och han gillade bara att gå dit och du vet, umgås lite. Ta en drink, lira lite och sen gå hem. Liksom. Så han var tydligen jävligt disciplinerad med det där.
Men han var en sån som kunde stanna efter 2 öl. Om man har sagt.
Exakt så. Och så gör jag med alkohol också.
Mm. Jag har lärt mig det. Men det är ju svårt ibland. Det sägs ju att gränsen går, det var någon som sa att gränsen går, ja men 2 öl klarar man att stanna efter. Mm. Efter 3 öl är man fucked for life.
En är för lite, 2 är perfekt och, nej, vad var det? 1 är för många, 2 är perfekt och 3 är för få. Mm, alltså när man har tagit 3 öl, då är det såhär, det här är inte tillräckligt många öl.
Det var ett bra visdomsord att avsluta på.
Det kanske är det. Jag är ingen som ska dela ut visdomsord till folk. Nej, jag vill inte att folk ska ha den bilden av mig som någon typ av sanningssägare eller guru eller du vet någon som
säger... Finns det många som har den bilden?
Nej, men jag vill inte riskera det. Att det inte ens är en enda ska kunna säga det. Martin, vilken vis man. Det är fel. Det är fel. Så du lyssnar inte på mig.
Lyssna inte på Martin. Köp inte hans produkt. Du ska lyssna på hans podd kanske.
Ja, men gör det. Det är lite kul. Mm. Där du vill komma in nästa vecka.
Ja, gärna det. Ja. Jag har ju varit borta en månad nu, så det ska bli kul att göra comeback.
Ja, det är fantastiskt.
Mm. Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Martin Soneby.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.